Då så Per, nu tycker jag du kör igång den här
nu kör vi.
Festen.
Ja, festen är här. Välkomna till veckans Placera-podd. Jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag min kära kollega Jesper.
Hej Per.
Hur står det till?
Det är bra tycker jag. Jag tycker det har varit en ovanligt lugn vecka. Rapportperioden är bara dagar iväg och lugnt. Ja. Det hade väl någon positiv vinstvarning från Metsäbord och Ålandsbanken tror jag. Men annars tycker jag det känns lite som lugnet före stormen.
Ja, men spännande. Jag vet ju att du funderar mycket på rapportperioden. Idag blir det en utmaning för mig. Jag är lite svårt för namn. Och idag känner jag att idag är den totala utmaningen.
Varför det?
För att den kära gästen vi har är ju så snarlik dig i namnet. Så det finns risk att jag kommer säga fel idag.
Okay.
Men jag ber om ursäkt för det. Jag träffade dagens gäst för... när träffades vi? April?
Ja, så var det nog.
Vi har Jens Barnevik.
Nu höll du på att säga fel ändå.
Ja, jag vet. Jens Barnevik är här. Vi träffades i april. För då var du i startgruppen.
Ja, precis.
Att starta en ny fond. Vad är det du har startat?
Ja, fonden startade i februari faktiskt. I slutet på februari, 20 februari startade den. Och det är en småbolagsfond som investerar i emerging markets-bolag. Både bolag som är noterade i emerging markets men även bolag som kan vara noterade i andra länder i developed markets så att säga. Det är en småbolagsfond med EM-inriktning.
Det är ju en fondkategori som inte är sådär... Det är ju inte fullt av fonder i den.
Nej, det finns några. Det är inte så många. Det är väl ingen tror jag som är i Sverige som är inriktad på det här utan... Det finns några fonder i London och USA som har den här inriktningen.
Men när du säger att ni kan ha innehav i utvecklade länder, förutom emerging markets, men Sverige exkluderat eller rent teoretiskt?
Nej, jag har tittat på en del. Det finns det här Ferro Nordic till exempel, eller Vostok-bolagen.
Intressant.
Mm.
Men vi kommer tillbaka.
Absolut.
För jag vet, du vill ju ta tempen lite hur tankarna är nu, eller hur?
Ja, jag brukar vilja veta det. Jag inledde med att säga att vi är bara dagar iväg från rapportperioden. Vi har varit inne i en marknad som har varit väldigt räntestyrd. Ökad konjunkturoro får man väl ändå säga. Vi har fått en del dålig data. Och det känns som att människor står och väger lite grann vad vi är någonstans. Är det en kortvarig nedgång? Eller vad känner du? Hur ser du på marknaden under det här året då? Nu blickar framåt. Jag vet att du gärna inte vill prata om marknaden just nu.
Nej, precis. Men visst är det ränte... Alltså centralbankerna håller det underifrån. Håller liksom en hand underifrån. Och det är ju rätt tydligt att det är på det viset. Och sen tycker jag det är konstigt den här rädslan för lågkonjunkturer som är fullt normala och som vi har haft i alla tider. Att man ska bekämpa... Det faktum att ekonomin rör sig i cykler, det tycker jag känns jäkligt tråkigt att vi inte kan få genomleva en normal lågkonjunktur.
Och det, just det du säger, en normal lågkonjunktur tycker jag också vi har reagerat på. För att det känns som vi alltid jämför med den senaste lågkonjunkturen och den var ju inte en normal lågkonjunktur.
Nej.
Ja, men är det inte bra med lågkonjunkturer? Alltså jag tänkte rensa upp lite dåliga bolag.
Det är som att skogen brinner och för att nya träd ska komma upp och sådär. Och vi skapar ju zombiebolag om man bara håller allting under armarna. Och tungt skuldsatta bolag som idag har svårt att överleva på den skuldsättningen de har. De borde ju inte överleva i en normal räntemiljö. Liksom. Så jag tycker det vore ju superbra om vi fick en konjunktursättning till slut. Det skulle rensa ut en del... dåliga saker, dåligt beteende i marknaden.
Intressant. Du, Per berättade att ni träffades i våras. Du och jag har träffats några gånger genom åren. När jag var analytiker och du var kund. Du kan berätta lite grann om din bakgrund och hur du hamnade på Robur där du är nu.
Ja, det är egentligen den röda tråden är att jag har hållit på med småbolag egentligen genom hela mitt liv. Och jag började med småbolag, eller jag började med Sverigefond på AMF Pension hösten 98 började där. Och sen har jag varit med och startat småbolagsfonden på AMF. Och så var jag där ett antal år och efter det så startade jag en hedgefond som hade en väldigt kort livslängd på mindre än ett år faktiskt. Och...
Var det småbolag också?
Ja, det var nordiska småbolag. Och det var väl egentligen inte en helt genomtänkt lansering. Det var ju egentligen inte det att vi gick så dåligt, utan det var mer att vi upptäckte att den strategin vi ville hålla på med, att gå kort, väldigt små, i synnerhet danska småbolag var väldigt övervärderade vid den tidpunkten. Det var en svår lånemarknad. Det var inte så lätt att genomföra det vi hade tänkt. Så vi stängde ner och jag gick vidare till fjärde AP-fonden efter det och förvaltade deras småbolagsportfölj som då var indexerad. Det var en helt indexerad portfölj som jag aktiverade där på fjärde AP-fonden. Och efter fjärde så gick jag till Didner och Gerge och var med och startade globalfonden på Didner. Och efter ett tag, när jag hade gjort det ett par år, då tog jag över småbolagsfonden och förvaltade den en period. Och sen sa jag upp mig från Didner och Gerge för att förvalta egna pengar, en family office. Och gjorde det ett par år, tre år körde jag egna pengar. Och sen var det rätt mycket en slump att jag träffade en kollega, en gammal kollega från AMF Pension som nu är på Swedbank Robur. Och han berättade att Swedbank funderade på att starta en EM-fond med småbolagsinriktning. Det var egentligen det jag ville hålla på med, men det var rätt svårt att göra det i egen regi. Det är rätt svårt att få access till marknaderna, det är svårt att få bolagsmöten helt enkelt när du har ett visitkort där det står ditt namn på och inte ett bolagsnamn så att säga. Så det kände jag var rätt frustrerande, att det var svårt att genomföra den strategin jag ville göra för egen del. Och då var det väldigt roligt att få, liksom, få en bank i ryggen. Alltså att ha Swedbank i ryggen betyder rätt mycket när man ska starta en sån här fond.
Öppnar det många dörrar?
Ja, det öppnar många dörrar. Vi är stora faktiskt i världen också. Så det gör det mycket enklare att förvalta en sån här fond. Att man har en stor aktör i ryggen.
Vad är det som är så kul med just småbolag, tycker du?
Egentligen så är det väl, får du rätt på bolaget, får du rätt i din bolagsanalys, då är sannolikheten rätt stor att du får rätt på aktien. Medan får du rätt på bolagsanalysen i ett Ericsson eller ett Nokia eller ett AstraZeneca, då är väl, ja, du har en hygglig chans att få rätt på aktien. Men det är ju långt ifrån säkert att du får rätt på aktien. Medan det är liksom förväntningsspelet är mycket mindre i småbolag. Det är mer pudens kärna från början. Att du tittar på bolaget och gör en analys och får en, liksom en positiv bild av bolaget, då, och investera om det inte är helt galen värdering, då får man oftast rätt på aktierörelsen. Du får en värdeutveckling som blir positiv. Och det är ju långt ifrån säkert i large caps.
Så bolags... Förlåt, nu blir det här är väldigt intressant. Är bolagsanalysen viktigare då, tycker du, att göra en bra...
Alltså man lagar ju sin egen mat i småbolagsvärlden. Det är ju ingen annan som lagar din mat.
Utan men kan har du sell-side-analyser?
Det är rätt lite faktiskt. Och ju längre ut på grenen du kommer, ju längre ut i den, så att säga, ju mindre bolag, ju mer exotisk marknaden är, ju färre är det som tittar på det generellt sett, kan man säga. Så det finns sell-side-analys på en del av bolagen jag tittar på, men det är långt ifrån alla. Och kvaliteten varierar ju väldigt mycket. Många marknader är ju som Sverige var på så här tidigt 90-tal eller något sånt liknande, i mogenhet och utveckling av
IR-funktioner och
hela faderuttan, analytiker och buy side, sell side och hur buy side agerar och sådär. Så det skiljer sig åt väldigt mycket.
Så när man som analytiker fick man alltid lära sig att man måste alltid skilja på bolag och aktien.
Ja.
Men just i småbolag så finns alltså det faktiskt en större koppling.
Det är klart att det gäller även småbolag. Ja. Men det är mer bolag är lika med aktie i småbolag, hävdar jag, än i large caps.
Men det här med då att du, vi ska komma in mer på fonden sen, men när du tittar på småbolag där ditt universum är väldigt stort och det är många bolag som kanske är underbevakade och så vidare. Det kräver väldigt mycket av att du gör din egen hemläxa. Vad finns det för begränsningar eller svårigheter? Vi sitter i Stockholm och världen är stor utanför tullarna.
Exakt, man får släppa liksom relingen lite. Man får inte ha den här komforten att kunna ringa upp bolaget och ta ett snabbt avstämningsmöte. Det kan man inte göra på samma sätt. Det är inte, man har en informationsunderläge i den här typen av förvaltning. Det är helt klart. Alltså, än om man gör svenska småbolag där du kan träffa ledningen varje kvartal eller varje månad. Alltså, du kan ju träffa ledningen i princip hur mycket du vill i svenska småbolag. Och det kan man inte göra. Så man får ju ha en... Man får helt enkelt undvika kanske mer högrisksituationer mer digitala utfall, liksom, nu generaliserar jag, men liksom biotech-aktier undviker, jag undviker bolag med hög skuldsättning, turnaround case generellt sett undviker. Jag försöker hitta liksom maratonlöpare som kan springa under en längre period och inte väldigt sällan kortare inhopp i aktier, som till exempel att Q3 ska bli starkt, att jag har någon uppfattning om nästa kvartal som skiljer sig åt från marknaden. Sånt håller inte jag på med egentligen alls, utan jag försöker hitta de som kan marschera på 2, 3, 4, 5 år framåt, att man kan ha rätt lång liksom framåtblickande horisont när man investerar i det. För att man är inte först på bollen liksom. Det är bara att inse det, att det kommer vara lokala investerare som är snabbare att fånga upp information än vad du är och sådär. Och många bolag rapporterar på sitt hemspråk, många koreanska bolag rapporterar bara på koreanska, många taiwanesiska. Jag kollar mycket på Taiwan och Korea och Kina, och det är väldigt inhemska marknader som är väldigt liksom domestika i sin läggning. De är inte så intresserade av att marknadsföra sig till internationella investerare.
Hur fångar du upp det? Har du bra kontakter i landet, eller reser du runt, eller lokala mäklarfirmor, eller jobbar du?
Det är ju nödvändigt att ha lokala motparter. Det går inte att använda de jättestora bulge bracket firmorna i de där länderna eller de där bolagen, utan vi använder lokala motparter. Men, och det är mest att de bokar möten egentligen. För att jag har försökt så här, ta kontakt med typ koreanska bolag på egen hand, och det är verkligen radiotystnad. Man mejlar dem, man ringer dem och de svarar inte. Så det är, ofta behöver man hålla någon i handen för det första mötet, och när du har haft ditt första möte, då kan du ta kontakt med dem själv. Men det är rätt svårt att approchera dem, bara cold call ett bolag i Asien. Det gör man inte, de gillar inte det alls, utan de vill ha en introduktion från någon de litar på, så att säga. Så det är viktigt.
Har du varit och rest mycket nu då, när du startade igång?
Ja, jag försöker resa på ett smart sätt. Liksom att när jag är i ett land så försöker jag gå igenom så mycket jag bara kan, än att jag far runt så himla mycket. För jag reser inte så mycket antal dagar per år som man kanske skulle göra. Utan jag försöker liksom att, jag ska till Taiwan nu i slutet på månaden, och då är jag nästan 2 veckor i Taiwan och bara har egna möten. Det är ingen konferens och det är ingen liksom gemensam stor övning där, utan att man tar, och då kan man få in sådär en 6-7 möten per dag.
Per dag?
Ja.
Då hinner du ju...
Och då hinner man en del faktiskt på 10-11 dagar som jag är där, så hinner man rätt många bolag. Jag hinner med hela portföljen, och så hinner jag med ett antal prospects, möjliga bolag som kan vara intressanta. Så det, man får försöka, och sen Skype-möten, telefon. Och då blir det ofta med tolk, så det är ju inte jätteenkelt att ha telefonmöten med tolk. Men efter ett tag så vänjer man sig, och det funkar. Det är inte perfekt, men det funkar.
Men sen misstänker jag också att ni har ju ett stort team på Robur. Att du är inte helt utlämnad ensam, utan ni har många experter inom emerging markets och Asien och generellt.
Verkligen. Nej, men emerging markets teamet som jag jobbar med, alla har ju jobbat 20 år plus i princip med sina regioner, så de kan ju verkligen sin region.
Men, får du tips ifrån dem eller bollar när du är inne i deras länder, eller vad man ska säga, med investeringscase?
Ja. Ja, men vi har min kollega från Asien då, Veronica Jo, som förvaltar Asienfonden och Kinafonden. Hon har ju hållit på med asiatiska aktier i 25 år, och hon kan det mesta. Hon kan mycket om ägarfamiljerna och liksom sånt som är svårt att läsa sig till som svensk, så kan hon förstå liksom politiken bakom ett bolag, så att säga, som är rätt svår att läsa sig till på nätet eller i en årsredovisning och sådär.
Det kräver erfarenhet.
Ja.
Du nämnde att man är aldrig först på bollen, för det finns många lokala investerare som snappar upp idéer tidigare, men samtidigt i stort sett alla småbolagsförvaltare vi pratar med, de säger ju att de älskar att många av aktierna de följer är underanalyserade. Mm. Det är få analytiker, även i Sverige är det ibland ingen analytiker på många fina småbolag. Är det en fördel, känner du?
Ja, det är en fördel. Mm. Det är absolut en fördel att det är färre som tittar på det. Men vad jag menar med först på bollen, det är inte alltid bra att vara först på bollen. Nej. Alltså det finns en om man säger till min gamla arbetsplats Dino & Gerge, när det startade någon gång på 90-talet, då satt de i Uppsala med text-tv. De var verkligen inte först på bollen, och det gick jättebra. Så man behöver inte vara jätteplugged in hela tiden. Det är nästan så, tycker jag, att det är, i min värld, när jag vaknar på morgonen är så här 90% av min portfölj redan stängd för dagen, så att säga. Mm. Och det är rätt bra, för det ger mig tid att tänka och inte glo på aktiekurser så himla mycket. Mm. Så det är faktiskt inte helt fel. Jag har sett några av de duktigaste investerarna i Sverige. Det är en person i synnerhet jag tänker på som var väldigt tidigt inne i Hexagon. Och vi i Sverige tyckte Ola Rolén kanske var överbullish, och vi hade så svårt att svälja caset Hexagon. Många domestika investerare. Medan han som satt i Chicago och liksom hade ett möte med Ola, så kom han hem till Chicago och sa, nej, men det här är bra. Det här, och då har man en tålmodighet, och man kan orka sitta med ett innehav, för man överanalyserar inte varje datapunkt som man kan göra om man sitter för nära.
Och du slipper bruset. Ja. Förlåt.
Man slipper bruset.
För jag tänker på det, att det måste ju ändå vara en jättestor fördel att slippa bruset, slippa sitta. För sitter man i Stockholm och förvaltar en småbolagsfond som du har gjort på Sverige, det är ju förbaskat mycket brus.
Ja, det är oerhört mycket brus.
Påverkar aktiekurser
direkt. Vår hjärna älskar brus. Brus är liksom som godis för vår hjärna, eller knark. Liksom. Så det är jättebra att försöka medvetet komma bort från bruset. Och för allt en sån här fond, då kan du inte hjälpa det, för du är borta från bruset.
Men jag förstår. Jag kan bara dra en parallell. Jag skriver om en USA-fond som är en av världens bästa USA-fonder. De sitter i USA, såklart, i Morgan Stanley-fond. Men det intressanta med dem var att de hade infört egna handelsregler. De handlade bara i fonden var fjärde till var sjätte vecka.
Mm.
För att slippa bruset. För att inte sitta och handla dagligen och röra runt i fonden. Lite det du säger, att det är så lätt att bli påverkad av. Det kommer nyheter, eller och nu är det tweet Trumps liksom varje dag och så vidare. Då.
Mm.
Att det går ju att handla sönder.
Man blir stressad.
En portfölj, man blir stressad och sådär.
Ja, handel är ju ens fiende. Att agera, att sitta på händerna, är ju det bästa man kan göra egentligen. Och det är många som kanske missförstår begreppet aktiv förvaltning, för att aktiv förvaltning innebär ADHD-aktivitet, att man hela tiden pillar i portföljen. Det är ju tvärtom. Ju mindre du pillar i portföljen, ju mer aktivt skulle jag hävda att det är, om du har en avvikande portfölj från början.
Ja. Och sen har du också det här som jag upplevde som analytiker, när du följer de riktigt stora bolagen. Jag följer Astra till exempel, vilket var ju hål i huvudet. Varför skulle vi följa den egentligen? Konkurrensen är så intensiv, och det är brus varje dag, för det kommer minst en analys varje dag på det här bolaget, och liksom hur man ska parera det. Och så ska man då ringa upp en kund och berätta, jo, men nu har vi tittat lite grann på den här fas 3-datan, det blir för mycket liksom. Och därför är ju småbolag, misstänker, mycket roligare nu.
Ja.
Kanske partymålet, men det är den, man får en annan närhet och kan göra sin egen analys och inte behöva pilla så mycket.
Men hur många bolag kokar fonden ner till nu då? För nu har du ju haft ett tag. Nu har du sett fonden som du vill ha den nu?
Är det liksom fullinvesterad? Det är ju levande materia. Ja. Så den blir ju aldrig, det är ju som en villa liksom, när du är färdig renoverad. Det blir man ju. Men som sagt, man ska inte renovera för mycket. Nej. Utan fonden gick ju igång i slutet på februari. Jag har idag 70-tal, lite under 70 innehav. Och sen är det så att ett antal av de innehaven, det är väl en 3-5 innehav som har åkt ut ur portföljen sen start, som var när jag läst på och förstått mer eller haft möten med bolag, förstått att det inte var det jag trodde det var. Så de har, då får man ju liksom erkänna för sig själv att man har haft fel och sålt dem, och sen har det väl kommit in ungefär lika många in i portföljen. Men den är ju uppe i flyghöjd, så att säga. Den är ju inte uppstart längre, utan den är ju klar, liksom.
Och du känner att de här innehaven du sitter på nu, det är, där behöver du inte gå in och pilla, du har en långsiktig vy. Att du ser, hur lång är placeringshorisonten till exempel i snitt?
Man brukar väl säga 3-5 år, men jag skulle, 3 känns lite kort faktiskt. Jag skulle snarare säga 5 än 3 där. Men sen ska man komma ihåg att förvalta en sån här fond är ungefär som att förvalta en svensk microcap-fond. För det här är små bolag i underutvecklade länder, som innebär att likviditeten är fullständigt superdålig i de här aktierna. I många av bolagen handlas det väldigt lite i, så, vilket innebär att du måste ha en längre horisont. Du kan inte trada ut eller in ur innehaven.
Hur kommer ni in i dem? Är det mycket IPO?
Nej, inga IPO alls. Nej. IPO är oftast rätt dålig risk-reward som förvaltare att gå in i. Jag tittar i princip ingenting på IPO-er och inga placings heller egentligen. Utan det blir ju, vår trading är väldigt duktig på att hitta block faktiskt. Sen får man handla i marknaden och vara disciplinerad och ha väldigt som tajta limitar på ordern och sådär så du inte förstör.
Vad är det för storlek på fonden då?
Fonden är idag 260-270 miljoner ungefär.
Okej.
Okay. Hur tänker du kring de största innehaven? Man
kan inte vara för koncentrerad när det är så illikvida. Jag skulle, så här, optimalt vore det väl en sån här portfölj mellan 30 och 45 bolag kanske. Det skulle vara liksom, ur ett operationellt perspektiv bäst. Men det går inte för att likviditeten är så pass dålig. Så det skulle vara en risk för andelsägarna att ha för få bolag. Så det blir ju snarare 70-80 skulle jag säga i en sån här portfölj. Och största bolaget kanske väger 3%. Och så har jag en skala mellan 1 och 3 i innehavsstorlek.
I fallande.
Ja, och det är ju liksom conviction, vad man tror. Styrkan i ens conviction parat med risken på nedsidan. Hur operationella risken är i verksamheten och värderingsrisken är. Så det är egentligen det som avgör. Det största bolaget är Korea Rating som är ett ratinginstitut i Korea som är nästan läskigt med avfaktig tillväxtbana som är ett par 4-5-6 procentenheters topline och stabila marginaler över tid och väldigt ocykliskt. Den kan man ha lite mer i så att säga för att det är och låg värdering. Det handlas på EV/EBIT under 10. Jag tror att det är 7 gånger EBIT eller något sånt för den här verksamheten. Och Fitch är storägare, äger väl 70-80% av bolaget och kommer väl någon gång köpa ut det här bolaget. Men så en sån, det beror helt på vad det är för verksamhet som bolaget håller på med, hur mycket man orkar ha i ett innehav. Så det är inte bara att det är en jättestor uppsida utan det ska ju kontra nedsidan så att säga, vad risk-reward är i en aktie.
Men de här är hyggligt likvida, de du har 2-3% i.
Nej,
det behöver de inte. Det heller. Nej, men i det här fallet, är den likvid då? Du kan inte ha någon kassa i något av de här heller. Ja, men du vet, vissa förvaltare har ju kanske något större innehav som är mer.
Jag tror när man förvaltar en sån här fond så behöver man ha en grundkassa som är lite större än normal fond. Så jag har sällan en kassa under 5% egentligen. Okay. Utan kassan i den här fonden brukar vara mellan 5-10%. Egentligen. Och det är inte för att jag har någon åsikt om marknaden upp eller ner, utan det är helt enkelt för att hantera likviditeten in- och utflöden och om du vill agera. För att ibland händer det grejer i aktiekurserna som är antingen liksom stokastiska eller så är det något skäl till det. Och man kan få väldigt fina lägen i de här bolagen, just att de får luftfickor och kanske går ner 10% utan nyheter och sådär. Så.
Hur ser den regionala fördelningen ut idag?
Ja, det är mycket Asien. Det är egentligen inte by design, utan hur portföljen ser ut, den är byggd underifrån. När jag startade fonden och när jag började på Robur för drygt ett år sedan, då hade jag liksom 7 månader på mig att bygga den här portföljen. Och jag startade verkligen med ett vitt papper, ett blankt papper, och tittade region för region, vad hittar jag för bolag? Och då letar jag efter bolag med kvaliteter, att det finns någon inneboende verkshöjd i businessen så att säga, att de har inte bara att de flyter med någon konjunkturcykel, utan det ska vara en verksamhet som har kvaliteter så de kan växa över tid och tåla en lågkonjunktur, och då hamnar du mycket i Asien. Det var verkligen inte att jag ville vara där från början, utan jag tittade väldigt mycket i Sub-Saharan Afrika, tittat mycket i Sydafrika, i Latinamerika, Mellanöstern, Östeuropa. Och så hamnar man mycket i Asien. För det är där det finns bolag drivna av entreprenörer som har någon liksom verkshöjd.
Och strukturell tillväxt, eller att det finns en underliggande tillväxt.
Ja, du är precis. Inte så... jag jagar inte tillväxt, utan mitt så här målbolag egentligen kanske ska växa 5-10% topline per år och hålla marginalerna, och det ska du inte betala för mycket för. Det är väl liksom drömcaset i portföljen, att du har en sån här bolag som tuggar på liksom. Ett ofta rätt tråkigt bolag som inte är så jättesexigt och spännande själva businessen, så det drar till sig för mycket ögon, för mycket investerarintresse. Så de här bolagen som växer 30-40% per år, de drar ju ofta till sig. Mm. Det blir ju lätt en väldig hype kring de bolagen. Så jag tror att så här, det jag letar efter, de här som växer stabilt men lägre tillväxt kanske än de högst. Och där betalar man inte för mycket heller för dem. Liksom, att multiplarna är inte för upphåsade i de bolagen.
Vi pratade cykelkedjor sist, kommer jag ihåg. Taiwanesiska cykelkedjor.
Den är rätt bra, för den förstår man ju intuitivt vad de gör och varför. Det heter KMC, det här bolaget, och de är väldigt starka på cykelkedjor.
De finns ju här. Jag var ju köpte cykelkedjor förra veckan.
De säljer dels under eget varumärke, men sen säljer ju de till Shiseido. Så om du köper en Shiseido-kedja så är det ofta KMC som har gjort dem. Och det är liksom så här, ett begrepp som jag gillar, det är inte jag som har uppfunnit det begreppet, hidden champions. Mm. Alltså någon som är champion på någonting i ett dolt segment. Och det tycker jag KMC kvalar in på. De är ju global marknadsandel, tror jag, mellan 70-80% global marknadsandel på cykelkedjor, och har skala i tillverkningen. Det är inga patent, det är ingen unik teknologi de har, utan de är helt enkelt väldigt mycket större än tvåan och trean och tjänar då 25% rörelsemarginal på att göra cykelkedjor. Och cykeltillväxten är inte jättehög. Det växer ju med BNP plus någon typ, skulle jag. Jag tror att det är 3-4% tillväxt, kan man säga, att cykla.
Det är stabil tillväxt.
Ja, det är stabilt och rätt ocykliskt. Och du har liksom i många länder kommer ju cyklandet mer och mer. I USA till exempel så är det ju mer cyklar. De här citybikesen i New York och även i London har de Santander-cyklarna. Det kommer ju mer. Att man promotar cyklandet i många delar. Och det kommer även i emerging markets nu. Mer cyklande i sådana städer som Jakarta, som är helt genomkloggade med trafik. Och att folk börjar cykla mer. Elcyklar kommer också. Det är också positivt för de här. För de behöver ju också kedjor. Så det är väl ett typiskt sånt bolag. Familjeägt. Familjen är kvar. Tredje generationen. Stark balansräkning delar ut. Jag tror det är en direktavkastning på mellan 4-5%. Du betalar väl skulle tro att det är 13-14 för det här bolaget. EV/EBIT är under 10. Det är ett typiskt sånt bolag som man verkligen gillar att äga.
Är det den viktigaste delen i er investeringsprocess, där bottom-up-tänket? Att man börjar verkligen utgå ifrån
helt och hållet
verksamheten?
Sen blir portföljen, sen får man ju försöka se på helheten också och se så det inte är allt för skevt. Jag minns år 2000, vi pratade om det innan vi drog igång, liksom hur det såg ut i Sverige då. Då minns jag ägde liksom aggregerat i Sverigefonden på AMF, så var liksom Ericsson plus Ericsson hangarounds kanske, det kunde ha varit 30%, 40% av portföljen som var ett tema. Liksom. Att det där får man ju vara lite försiktig med, att man inte har för mycket indirekt exponering till någonting också. Det kan vara till, vad vet jag, bilbatterier, elbilar eller 5G eller vad det nu må vara. Att man försöker tänka i risktermer för hela portföljen, så du inte bara har för mycket tech till exempel, eller för mycket banker. Eller
så. För annars tycker jag, om man ska försöka sammanfatta alla poddar vi har gjort i år, så är det ju väldigt mycket fokus på just. Alla vill vara med i tech och väldigt många, inte minst sista tiden, tittar på makro. Mm. Som är en jätteviktig del i sin värde. Men det känns som makro kommer lite grann. Det är inte obetydligt givetvis.
Nej, makro, det är lite så här inshallah med makro, tycker jag. Att det blir vad det blir. Sen behöver man ju inte be om problem. Jag menar, när jag startade fonden så var jag nog lite piggare på att titta på länder i kris. För där har värderingen kommit ner i. Så jag tittade rätt mycket på Nigeria, Pakistan, Argentina, sådana ställen. Mm. Och jag kanske har blivit mer försiktig med att ge mig på allt för jobbiga länder. Det ska vara om det finns något fantastiskt bolag i det landet. Just det. Så Turkiet har vi ett par innehav. Ja. Och där har jag hittat ett jättefint ERP-bolag som håller på med mjukvara till bolag i småbolag. Som Visma ungefär, eller Fortnox. Och de var för dyra för ett par år sedan. Men när krisen kom till Turkiet och allt såldes ut, så har det ju kommit ner även de finaste bolagen.
Vad heter det bolaget?
De heter Logo Yazilim, heter de.
Logo Yazilim, okej. Ja. Så att det är lite grann som du sa i början. Du vill helst inte äga turnaround Nej. Företag. Det är lite grann samma sak fast på landnivå då. Det, ja, det finns ja. En stor risk i att ja. Nu har fallit så mycket i Argentina så nu måste det väl ändå vara ett bra köptillfälle.
Ja. Nej, men man kan ju få enormt mycket stryk ja. På valutan i de här länderna. Så det är ju, i Pakistan till exempel så är ju valutan ner, jag vet inte hur mycket det är nu, men det är kanske 40% year to date eller något sånt. Så det är, och då lever vi ändå i en svag valuta i miljö av Sverige, men det finns värre länder såklart.
Du nämnde ju ändå att du utgår ifrån, jag läste ditt presentationsmaterial, det är ett antal teman ändå som du verkar vara speciellt intresserad av.
Det åskådliggör portföljen på bra sätt att prata i teman. Sen är det ju inte så att man bygger en portfölj efter teman, det gör inte jag i alla
fall. För det är ett väldigt populärt tema generellt sett, att man vill ha den här strukturella tillväxten och tematiskt och så vidare. Det är lätt att sälja in.
Precis, om jag ska göra lite pushback på teman så tycker jag att det blir ibland lite flockbeteenden i teman och man springer in i samma teman alla investerare.
Just det.
Så det blir väldigt dyrt. Så att säga, värderingarna blir för höga i de här tematiskt rätta bolagen. Att blint jobba efter teman tror jag är fel också. Men det är ett bra sätt att åskådliggöra portföljen, att prata i silon eller sektorer eller teman. Man kan kalla det en massa olika grejer, men det är inte så att den bara håller sig i några teman. Men när vi ändå pratar teman så kan jag väl nämna några kanske. Och det är, konsument är ju rätt tacksamt när man håller på med emerging markets. Och då gärna konsumentbolag som är så här dagligvaror som inte är kapitalvaror. För kapitalvaror är mycket mer cykliskt. Kapitalvaror är bilar, hus, medan dagligvaror är mat eller chips eller godis eller vad som helst. Så gärna small ticket items, alltså små investeringsbeslut för konsumenten, inte stora investeringsbeslut för konsumenten. Och där finns det starka lokala varumärken faktiskt. Man tror att det är bara Unilever och Nestlé som dominerar världen, men det gör det inte. Utan det är, i varje land har de sitt Cloetta eller sitt OLV eller Estrella eller vad det nu är för varumärken. Och då vill man hellre käka det än att köpa något globalt ofta. Så det finns starka lokala varumärken.
Och stabil verksamhet.
Och då gäller det inte att betala för mycket. För det är ju, som i väst så har ju de värderats upp väldigt mycket.
Absolut.
Och det finns väl några fall där man kan hitta okej värderade. I Korea har jag hittat ett par bolag som är okej värderade konsumentbolag. I Taiwan har jag hittat något. I Peru har jag hittat något. Så det finns, men rent generellt att köpa liksom Nestlé Indien eller Unilever Indien, då får du betala P60.
Eller ICA i Sverige.
Ja, eller så enkelt som ICA i Sverige, precis. Ja. Så, och sen, det finns det Hidden Champions, men Hidden Champions är ju ett så här heterogen grupp bolag. Det är ju inte en typ av bolag, eller typen är att de är väldigt starka inom ett nischområde, men det kan ju vara, själva nischen kan ju skilja sig åt väldigt mycket. Men sen är jag inte heller helt oäven för att investera i cykliska bolag om värderingen har kommit ner så pass mycket så den är, faran är över så att säga i värderingen, att då värderingsstödet är så pass starkt. Så vi har några, jag kallar det förfallna änglar, den typen av bolag. Det låter trevligare än att säga cykliska skitbolag. Nej, det är det inte riktigt. Men där har vi några bolag som är mer cykliska i sin natur. Och det här logo, det här turkiska bolaget ingår i den här fallna änglar-gruppen ändå. Okay. Och sen har vi ett bolag som är i Japan som konkurrerar med Atlas på vakuumpumpar till semi-industrin. Den är också väldigt cyklisk, men nu handlas den på 08-09 års värdering.
Ulvac.
Ja, exakt. Mm. Så de konkurrerar ju med Edwards som Atlas köpte inom vakuumpumpar.
Men då stämmer det då att många tänker ju allokering och nu är det, nu går vi ut från cykliskt och vi går in i fastigheter. Ja. Så tänker
inte
du?
Nej, inte alls.
Utan det är värderingen. Går du in i cykliskt, det är för att värderingen har kommit ner för mycket.
Ja, det ska inte gärna vara liksom heller något stålbolag eller liksom råvara, att det bygger på en one trick pony aktie, att det är att kopparpriset ska upp och därför kommer den bli billig då. När kopparpriset går upp med 100%, då är det skitbra att äga den här gruvan i Chile. Liksom. Det är inte den typen av, jag menar, man kan köpa det här Ulvac till exempel på grund av bolagets egna meriter. Sen är det liksom icing on the cake om cykeln blir bättre, men det är en bra industri och vara i. Du har en marknadsledare som Atlas Copco som ångar på och håller uppe priserna. Mm. Så det är en välkonsoliderad industri där kunderna är väldigt fragmenterade och leverantörsledet är konsoliderat. Så det är en produkt som krävs i fler och fler processer. Att du har en vakuum i läkemedelsindustrin, i techindustrin, i fler och fler produkter kräver en ren luftmiljö i tillverkningen. Så det finns andra skäl till att äga aktien också. Så det är inte som att köpa en gruva eller ett stålbolag.
De här externa variablerna som råvarupriser och sånt där försöker du undvika?
Ja, jag försöker undvika sånt som är svårt att påverka. Ja, det är svårt att påverka. Och sen tror jag handlar om skillsets också. Det är inte det jag är bra på. Det finns andra som är duktiga på det. Vi har en råvarufond som Göran Willner förvaltar. Mm. Han är duktig på det. Låt proffsen hålla på med det. Så man ska ju veta vad man ska hålla sig till också.
Vilka mest exotiska marknader är du inne på? Du pratar lite Peru, Taiwan och Sydkorea är ju exotiskt i sig, men de är ju ganska utvecklade.
Ska jag bara, innan jag svarar på frågan, ska jag säga att de är mer exotiska än vad de ser ut. Många av så här platsen de är noterade på. Vi har ett bolag i Singapore, de är störst på godis i Indonesien. Så, och de här koreanerna, de är ofta skitstora i Kina eller Sydostasien. Så
men de råkar vara noterade.
De råkar vara noterade, de får en koreansk värderingsmultipel fast det är något annat egentligen. Ja. Så det därför är inte liksom platsen på noteringen och de facto vad du får för business hänger inte
ihop. Man måste skilja på det.
Men när du frågar vilka Peru då, Alicorp som är noterat i Peru är ju en frontier market och sen vi har ett georgiskt investmentbolag, Georgia Capital. Vi har faktiskt en bank i portföljen, det är en slovensk bank, NLP, eller NLB heter de. Och Slovenien är ju ett europeiskt land men det är ett litet land och jag tror att det tillhör faktiskt Frontier också om inte jag minns fel. Så det är inte så mycket exotiskt egentligen utan det exotiska blir som i Sydafrika då har vi ett bolag som heter Distell Group som är väldigt stora på vin och de är ju stora i övriga Afrika. Det växer ju vinkonsumtionen när du får en ökad medelklass så vill du konsumera andra produkter så det blir mer att man hittar bolag med exponering någon annanstans egentligen. Så det är inte Sydafrika per se utan det är liksom... Så det är jättemycket exotiskt har vi faktiskt inte i portföljen. Och det är helt enkelt på grund av att jag inte hittar bolag där. Jag skulle mer än gärna investera i något bra bolag i Nigeria eller i Kenya eller i Tanzania. Och så där. Men jag har svårt att hitta bra bolag.
Hur stort universum har du som du tittar på? Du säger att du har 70-80 bolag i fonden men nu ska du till Taiwan och då ska du träffa massor med andra prospectsbolag.
Jag har inte räknat alltså, men det är ju väldigt många. Det är ju tusentals bolag. Mm. För du har ju hela EM-området och hela frontier-området. Du har developed markets som har EM-exponering som är fler än vad man tror. Det finns mängder av bolag i Europa och USA som är stora i England finns det en massa gamla koloniala bolag som har stor verksamhet i Västafrika eller Asien. Så det är en enormt univers. Alltså universet är inget fel på. Man kan aldrig skylla på att man
att har
ett
för lite
råmaterial har man inte i en sån här fond.
Om man som privatinvesterare bara har investerat i svenska bolag och vill ge sig ut på någon av de här marknaderna, vilken tror du liksom är en bra marknad att börja investera? Det låter lite grann som Asien igen. Ett bra. USA känner vi till ganska väl. Ja. England och Europa känner vi till väl.
Precis. Det är rätt svårt att direkt investera i de här marknaderna. Jag har ju själv försökt med bland annat er arbetsgivare och ältat och bråkat med dem om att öppna upp fler marknader. Och det är krångligt för svenska banker att öppna upp för handeln. Det finns undantag, men vad ska jag säga, marknadsmässigt som jag tycker just nu är mest intressant, risk-reward-mässigt, då måste jag ändå säga Sydkorea eller Taiwan. Någon av de två är mest intressanta där det finns mängder av bolag. Jag tror hela marknaden i Sydkorea handlas nu på price book 0,8 och det är liksom 20 års lägsta på värdering. du är nere på finanskrisvärdering.
Varför är det så? Är det Kina-oron?
Ja, det är en kombination av flera grejer. Det är Kina-oron såklart. De här är väldigt Kina-beroende. De är väldigt stora i Kina. De har en handelskrig med Japan som poppade upp helt oförberett i somras. Du har en populistisk vänsterregim i landet som är ett anti-business, som höjer skatter, som höjer minimum wages, som drabbar en del låglöneyrken eller arbetsgivare till låglöneyrken. Du har en demografi som ser rätt dålig ut, och en demografi som liknar Japans. Det är inte många som känner till, men du har lika åldrande befolkning i Korea som du har i Japan. Så det finns sina skäl, och de är dåliga på governance. De är urdåliga på governance, aktieägarfrågor så att säga, och dåliga på att dela ut pengar och sådana saker. Så det finns verkligen skäl till en låg värdering, och man ska ha en skeptiska glasögon när man tittar på det. Men trots det så finns det ju jättefina bolag som är för billiga just nu.
Men vill du att de ska ha exponering i Kina eller i andra delar av Sydostasien, att de ska vara lite champions där? Och...
Ja, det finns typ kanske ett bolag, Bingray, som säljer glass. De är 100% domestika. Övriga bolagen i portföljen är ju exportbolag. Mm. Korea är ju duktiga på att exportera. De är tidigt inne. De är väldigt aggressiva. Till skillnad från japaner så är de väldigt aggressiva affärsmål, bolagen. De är otroliga. Första gången jag hade möten med koreaner så trodde jag inte mina öron när de pratade om sina mål. Men till skillnad från Japan så ska man vara liksom, de sätter målen uppe i stjärnorna i princip, management, och så ska man liksom som investerare ta ner dem, medan japaner sätter målen liksom i tallhöjden liksom. Så det är en helt annan attityd. Så de går in i emerging markets. De har varit inne i emerging markets väldigt tidigt, koreanska bolag. De har väldigt bra positioner i emerging markets. De säljer produkter som vi har en massa healthcare-bolag i portföljen, framförallt dentalbolag. Och de konkurrerar med Straumann och Nobel Biocare, men säljer produkterna 30-40% lägre i pris. Okay. Men har ändå bra marginaler. Så de är liksom fattigmannens, eller nu kanske man inte ska säga fattigmannens, men det är liksom en lågpris, högkvalitets alternativ till europeiska eller amerikanska produkter i många emerging markets. De är affordable, liksom, till skillnad från många Elekta produkter och Getinge och sådär, är ju för dyra för många emerging markets. De här har liksom från start byggts för att säljas på emerging markets. Så prisnivån och kostnadsnivån är klart lägre än många europeiska och amerikanska bolag, vilket är, och de tjänar jättebra med pengar i de marknaderna.
Det är jätteintressant att tänka på när många av våra länder, bland annat de du nämnde, Elekta och Getinge, pratar så varmt om hur de ska expandera i Asien under många år och det liksom ska få upp värderingen och så vidare. Men man missar ofta att just den här prisbilden, att det finns lokala de konkurrenter.
Dyra, alltså. De är helt enkelt för dyra.
Blir de uppköpta då? De är ju relativt billiga en del.
Ja, precis. Jag vet Straumann köpte en kinesisk dental implantatsbolag nu nyligen. Så de försöker ju säkert, koreanerna är svåra att köpa upp för de har huvudägare som stoppar det.
De har korsägande.
De stora bolagen. Ja, du skulle inte äga. Alltså, korsägande ska man undvika, i synnerhet i Korea. Utan det ska vara en simpel ägarstruktur med en huvudägare, ofta grundaren. Som, ofta är de kvar i bolagen och de sköter bolagen. Det är inte så att de snor pengar från bolagen och sådär, utan det är mer att de är superkonservativa och inte alltid tänker på alla aktieägares bästa varje sekund på dygnet så att säga. Men det är inte så att de gör fel saker för bolaget. Ofta fattar de långsiktiga investeringsbeslut som är korrekta, som kanske inte en tjänstemannadrivet bolag skulle orka göra. Och så de tar P&L-smällar då och då, de här bolagen, för att de ser långsiktiga potentialen i en marknad. Så de kan investera jättetungt i Indien och i Kina, vilket de har gjort. Nu tänker jag på de här dentala bolagen. De har byggt upp egen försäljningsstyrka istället för att bara gå via agenter och sådär. Och det kostar ju jättemycket initialt. Och de är villiga att ta den smällen. Och det är kanske inte alla västeuropeiska bolag eller anglosaxiska bolag som skulle orka fatta den typen av jobbiga, tunga investeringar.
Men det gör man när man har familje...
Ja,
familjetänk. Det känns ju som det är en liten, eller inte en så liten, det är en ganska stor faktor när du letar bolagen då, ja, att det finns någon grund.
I synnerhet
grund...
i emerging markets, ja, så är det viktigt. Du får mindre frauds, alltså mindre redovisningsskandaler, du får en mer linjäritet mellan dig själv, vad du tycker och vax, eller vad huvudägarna vill ju inte spoliera sitt familjearv så att säga, utan de sköter ofta bättre. Det finns ju studier på det även här i Sverige, att familjedrivna bolag går bättre över tid. Och sen, de är mer konservativa vad gäller skuldsättning. Skuldsättning är livsfarligt i många av de här länderna. Så de har ofta nettokassor. De vill inte ha någon, de vill inte sitta i knät på banken. Många av de här bolagen har otroligt konservativa balansräkningar, vilket jag gillar. Så det finns flera skäl till varför man, och man ska undvika all stat, kommun, liksom tjänstemannadrivet är jättefarligt i de här länderna där du har aktieägarna som sitter i Europa kanske eller i USA. Så det finns massa skäl till varför man ska hitta familjedrivna bolag egentligen i alla länder, men i det här universet absolut så är det viktigt.
Kött och blod,
ja, precis. Jag tyckte det var intressant där du sa att det är svårt att direkt äga, alltså som privatperson att köpa aktier i de här länderna.
Ja.
Ser du någon förbättring på det? Jag vet att en för detta kollega till mig på EFN, Ara, som har, han åkte ner till Vietnam för att få möjlighet. Han var ju tvungen att gå in på börsen,
ja,
i princip.
Ja,
och det var pappersarbete utan dess lika, ja, men han lyckades till slut. Så nu kan han köpa,
har gjort det, en privatperson.
Kan kolla på
Sverige.
Inslaget. Man ska inte göra reklam för konkurrerande kanaler, men det är faktiskt väl värt att titta på.
Ja, jag vet, man måste öppna konto där. Vi håller på att titta på Vietnam. Ja. Vi är inte klara med Vietnam, nej, själva, utan det, jag har varit i Vietnam när jag körde min family office, och det är ett superspännande land, men det är krångligt att investera där.
Jag får snacka med honom.
Spännande. Vilka andra länder tittar du lite på som du inte är inne i, som du känner att, du pratar ju lite Afrika, ja, som du gärna skulle investera
precis.
Om det fanns
alltså,
intressanta,
intressanta länder som vi inte har kommit igång än som är av frontierkaraktär, då är det ju Sri Lanka är ju intressant. Där har ju värderingen kommit ner efter de här terrordåden förra året. Bangladesh är intressant, det finns några bolag, och sen också när Kina tappar tillverkning så går ju mycket till de här länderna, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka tar nog en del också, men sen Malaysia, Thailand tar en del också, så det finns många skäl till att titta på de marknaderna, men ja, Sri Lanka, Bangladesh tycker jag är intressant. Filippinerna har vi investerat i. Vi har ju ett antal innehav i Filippinerna. Men det är en sån marknad också. En väldigt ung befolkning. Låg BNP per capita som växer. Ökad medelklass. Det finns rätt många skäl till det. Men Georgien är ett intressant land faktiskt. Det är ett välskött land. Ligger jobbigt till geografiskt.
Ja,
men det är ett västorienterat land. Folk är utbildade i väst. De är duktiga på engelska, de förstår aktieägarvärde.
Vad har du där? Du har ett investmentbolag,
ja,
sa du?
Ja, precis. Och det är ett sätt man kan göra det på egentligen. Och det är ett tips till privatpersoner om man vill ha en bra exponering. Skulle jag liksom bo på månen och köpa en svensk aktie, då skulle jag köpa ett investmentbolag. Skulle jag köpa Investor eller Latour eller något sånt. Mm. Så det är ju ett bra sätt att få exponering, där du hoppar in i bakfickan på en lokal kapitalist som driver verksamhet i landet, en familj.
Ja,
du får ofta
köpa
det kött och blod. Du får ofta bra underliggande verksamheter. Det är sällan det är liksom telekomoperatörer de äger eller gruvor. Det är ofta konsumentnära business som inte är så politiskt känsligt när du har en familj involverad. Det är faktiskt lustigt att det är så, men det är sällan det är politiskt krånglig affär, utan affären är ofta väldigt konsumentorienterad i de här bolagen. Så du får bra business och de handlas på höga rabattnivåer. I Filippinerna är rabattnivåerna 50-60% på deras investmentbolag, som vi hade i Sverige någon gång på 80-talet kanske. Det har de idag liksom. Och det är samma i många emerging markets, att du får köpa liksom en krona för 50 öre i de här marknaderna.
Hur många investmentbolag har du, eller med investmentbolagsstruktur då?
Jag har inte räknat, men det är väl kanske 7-8 stycken. Och det är det som ligger under financials i portföljen. Så det är inte banker, vi har bara en bank, det är den slovenska
banken.
I övrigt har vi inga banker. För banker i emerging markets är generellt sett tycker jag, rätt högriskverksamhet som, ja, som banker är även i Sverige.
Det verkar vara även i Sverige, ja, precis.
Och ja. Där får du ju ytterligare en nivå av risk på grund av marknadens risk. Så det är att äga en bank i år till exempel, så det blir liksom boom-bust väldigt mycket i banker. I år är ju grekiska banker upp hur mycket som helst. Hela EM-index i Grekland, småbolagsindex, är upp 60% i år. Och det är ju på grund av att bankerna har gått från price book 0,3 till 0,6. Så de är dubblade liksom från en extremt låg nivå förvisso. Men jag håller inte på så mycket med den typen av investeringar. Det är naturligtvis superlukrativt att vara med i grekiska banker när de boomar så här. Men över tid så tror jag inte det är någon bra investering faktiskt. Nu generaliserar jag, men
det är inget du vill sitta med i 4-5 år.
Nej, det är det inte.
Vad överviktar du mest annars? Vilka sektorer blir det?
Ja, tittar man på portföljen så är det ju stora övervikter ju konsument staples, alltså consumer staples. Healthcare är en stor övervikt. IT är en stor övervikt.
Den är ganska icke-cyklisk.
Jag tror inte man kan svära sig fri från det.
Ja, men allt är cykliskt, men på något sätt.
Allt är ju det, mer eller mindre. Så jag tror att man ska vara försiktig med att lova för mycket heller vad gäller icke-cyklisk portfölj. Men den cykliska risk vi tar ska ju vara, man ska ju få betala, eller det ska vara väldigt prissatt därefter, så att säga. Men ja, jag försöker väl ha en rätt försiktig liksom portfölj, eller försiktig portfölj är väl fel ord. Jag försöker hitta grejer som kan funka under en längre tid egentligen, och inte kortdistanslöpning utan mer långdistanslöpning. Och då blir det ju, portföljen har ju en lägre beta än marknaden, så att säga. Så är det ju.
Och du rider på lite ökad konsumtion och en större medelklass i många länder.
Ja.
Och sådana, den typen av starka trender som man ändå inte kan blunda för.
Nej, sparande är också, ert eget bolag Avanza, Avanza liknande bolag letar ju efter med ljus och lykta. Det finns ju några stycken i emerging markets. Sparandebolag är intressanta också. När du får en ökad medelklass så slutar du spara guld i madrassen och sedlar, utan du börjar sätta in pengar i digital form, och då är det ju liksom såna här utmanarbolag egentligen snarare än bankerna man
hittar. Du inget sånt i Kina? Det låter ju som att det borde finnas där, för
absolut.
Där är också någon annan befolkning.
Det finns, ett par stycken i bolag som heter Noah Holdings som jag har hållit på att titta på. Vi äger den inte. Ja, det gör det. Det finns inga online-mäklare vad jag har sett, inga pure play.
Nej.
Men däremot finns det i Korea som vi äger, och Filippinerna äger vi än också. Och Filippinerna har ju en runway av tillväxt.
Ja,
liksom lång. Det är många år.
Och det ska sparas mer och man sparar till pensionen.
Mm.
Om man tittar på några, du har ju nämnt massa intressant innehav. Vad har varit bästa bidraget i år?
Bästa bidraget, det är nog tyvärr ett bolag som jag har sålt. Nissin Food, som är en Hongkong-baserad snabbnudeltillverkare. Mm. Som handlades initialt på EV/EBIT 4 gånger eller något sånt, och nu har den ju värderats upp rejält.
Men den blev för dyr, eller?
Den blev för dyr egentligen. Den är inte jättedyr, men och jag hade ett conference call med dem här om veckan bara. Så det är ju i samband med de här Hongkong-oron, så är det möjligt att den kommer ner en del. Så den har börjat komma ner lite grann, så det är möjligt att den ska in igen i portföljen. Okay. För den är premiumsegmentet av nudlar i som man köper i en mugg liksom i 7-Eleven. Så när du vill ha en snabb lunch så köper du dem, kastar in i mikron och blir klar på en minut, så kan du käka det. Så de tar liksom marknadsandel mot det traditionella sättet att laga mat på egentligen.
Okay. Det är som våra Billis.
Ja, det är som Billis.
Fast nudlar.
Ja, exakt. Men det är väl en sån, det är, ja, några taiwaneser har gått bra faktiskt, både tech-relaterat och icke-tech. Vi har ett bolag jag kan nämna, heter G-Tech, som gör datorer för, det kallas för rugged PCs. Det är datorer som ska tåla och tappas i golvet, så det används av alla blåljusyrken egentligen i världen. Och det är en väldigt liten nischmarknad där de här jättedatortillverkarna kanske inte tycker det är så intressant att tillverka. Och de har ju rörelsemarginaler på uppåt 15% på de här rugged PCs. Och det är en startvärdering när jag köpte den som var låg och den är fortfarande inte hög. Du får 5% direktavkastning, du har en bra huvudägare, du har liksom en tillväxt som det är väl någonstans 6-7% kanske det är i försäljningstillväxt över tid, inte jättecykliskt. Sådana letar jag efter. Det finns ett antal sådana bolag i Taiwan som är liksom modest tillväxt men stabilt och starka balansräkningar, hög lönsamhet. Så det och värderas inte för högt. Och de är ju dessutom ett bra sätt att spela Kina på, tycker jag, till bättre governance. Om du investerar i Taiwan, de är ju kineser, etniska kineser. De är superstarka ofta i Kina. Men du får en familjeägande, du får inte alls samma risk med corporate governance. Så det är som ett slags Kina light att investera via Taiwan egentligen. Så det tycker jag är ett superbra sätt att investera i fastlandskina och göra det via koreaner eller via taiwaneser. Mm. Titta på massa kineser också. Men du har liksom en större governance risk i inhemska kinesiska bolag än vad du har i taiwanesiska eller koreanska bolag.
Jag tänkte på, har du några då, hur liksom conviction är det där när alla aktier i en portfölj går ju inte bra.
Nej.
Samtidigt eller över tid. Har du sålt ut de dåliga betten eller hur pass långsiktigt
är det? Nej, det är inte så enkelt. Den sämsta bolaget har vi köpt ner i egentligen, och det är ju många som har åsikter om att man aldrig ska liksom köpa bolag som går dåligt. Men i det här fallet så tycker jag att det av fel skäl den har gått ner. Och det är Holisys, det är ett automationsbolag noterat på Nasdaq. Ett kinesiskt bolag noterat på Nasdaq. Och det är en grupp bolag just nu som är väldigt billiga. Det är kinesiska bolag som är USA-noterade. Det finns massa skäl till varför de är billiga. Ett skäl är ju att de är noterade i USA och amerikanska investerare börjar dra åt sig öronen lite kring kinesiska bolag. Det finns en väldigt stor skepsis till kinesiska bolag. Men det här är ett bolag som har funnits i 30-40 år har det funnits och har en lång historik och tagit marknadsandel mot ABB och Siemens och Emerson Electric i Kina inom processautomation. Så det är ett fint bolag, du har en bra huvudägare, du har en lång historik, den handlas på, jag tror det är PE 6-7 EV/EBIT, det är ännu lägre för de har nettokassa. Problemet är att de skickade ut en pressrelease, de skulle ta in pengar fast de har en nettokassa, och då blir ju folk väldigt oroliga. Mm. Problemet är för många kinesiska bolag att pengarna sitter fast i fastlandskina så att säga. Alltså vinsterna de har tjänat sitter i Kina och det är inte så lätt att flytta ut kassan. Så de skulle expandera i Singapore, bygga ett R&D-center i Singapore och ville ta in pengar för att bygga det här R&D-centret. Men alla trodde ju att det var någon liksom fusk i redovisningen, att det fanns ingen kassa och sådana grejer. Så aktien gick ner 25% på 10 minuter när det här pressmeddelandet kom ut. Så då insåg de, oj det här var inget bra. Så då drog de tillbaks det. De kan låna av banken till exempel, givet att de har en jättekassa i Kina på, tror det är $250 miljoner eller något sånt. Mm. Så de har en jättestor nettokassa i Kina som är låst. Så är det inga problem att låna av en bank i Singapore för att bygga det här R&D-centret. Så det är sådana grejer kan ju hända. Och där köpte jag mer aktier faktiskt i det bolaget. Jag har träffat dem flera gånger och haft både fysiska och konferenssamtal med bolaget. Jag känner mig konfident med det. Och de tar nog ännu mer marknadsandel givet situationen i USA. Så tror jag att många inhemska kinesiska bolag kommer ta andel i Kina. Mm. Det är ju såklart inget kul eller bra egentligen att det blir på det viset. Men det tror jag är konsekvensen av handelskriget, att du kommer få starkare lokala spelare i Kina. Så USA liksom skyndar på
den processen
skyndas på nu. Så Kina kommer ju bli ännu mer, deras industrier kommer
bli starka.
I vissa fall stärkas av det här.
Och det är en ganska stor marknad.
Ja, det är stor marknad. Ja. Och det här är ju lite som du var inne på, som vi ser i presentationen, du pratar lite om teman. Det här är ju ändå, automatisering är ju tema i sig.
Absolut.
Som är ett starkt tema. Och du pratar om
det är många års tillväxt.
Det är många års tillväxt. Och viss industri kommer att flytta ut från Kina till, du pratar Bangladesh, Filippinerna.
Mm.
Vietnam. Men där handlar du mer i den typen av bolag när du ändå har
ja, din trona. Ja, precis. Exakt. Mm. Och det finns ju fall där, som jag nämnde, det är ju ett par bolag. Det var några generika bolag i Sydkorea som åkte ut två stycken så där jag insåg att generika marknaden är inte bra att äga i, liksom långsiktigt. Mm. De var väldigt billiga på multiplar och men marknaden, du kommer ha en prispress i den inhemska marknaden kommande 10 åren tror jag. Så det kommer ha en marginaler som går ner bara över tid. Liksom. Mm. Så det, där insåg jag att det är ingen långsiktigt bra ägare av bolagen. Så de sålde jag. Det var en kafékedja, Gourmet Master heter de i Taiwan som där har dykt upp nya, alltså Starbucks bland annat, men även andra inhemska kedjor som slår ut de här gamla, för de har funnits länge i Kina. Så då insåg jag också att det här är Gourmet Masters framgångar över, tror jag. De måste bygga om sitt format och se annorlunda ut och attrahera en yngre publik och sådär. Så det, ibland inser man ju att man har fel och då får man ju sälja. Men det är inte aktiekursen som avgör det, utan Nej. Det är ju bolaget var, liksom... Mm. Vad du tror om bolaget. Aktien är ju, det är ju en indikator på vad bolaget
gör.
Men det är inte, man kan inte bara kolla på den.
Men då är det skönt att ha 70-80 innehav och inte, inte 25.
Ja, exakt.
När man ändå kommer till den insikten.
När det smäller så är det ju jätteskönt att man har många innehav. Och tvärtom då, när det går upp jättemycket så är man grinig över att man inte har mer i det bolaget som går jättebra. Men... jag tror ändå att över tid så är det nog lämpligt att ha sådär vad fonden har idag, 70 innehav. Jag tror det faktiskt.
Och är man andelsägare i din fond så ska man se på det minst 3 år egentligen.
Ja, precis. Ja. Den här fonden är ju en högriskfond. Den är ju klassad som 6 av 7 på riskskalan. Så det här är ju krydda till, så här, det är ju krydda till efterrätten egentligen. Om man säger att emerging markets är efterrätten så är det här liksom... ja, pralinen man tar till kaffet liksom. Så det här är verkligen krydda på krydda egentligen. Så det här är
som minst 3 år egentligen.
Ja, och en liten del av ens totala sparande egentligen ska vara i en sån här fond.
Bra komplement som du säger, kanske till en index tillväxt, bred tillväxtmarknadsfond eller både aktiv eller
sen,
passiv.
Sen en sån här rolig grej som icke-aktierelaterat, du får ju rätt många valutor. Alltså alla, om man nu är bäsad på kronan eller dollarn för den delen, vilket man faktiskt kan vara också. Mm. Finns det jättebra case för att man ska vara orolig för dollarn eller euron för den delen. Så har du nu valutor i helt andra länder som har helt andra drivkrafter än de här 3-4 valutorna vi normalt sett är exponerade till. Så det tycker jag är bra också, att du har inte samma centralbankshysteri i vissa av de här marknaderna. Det är inte samma logik riktigt som driver valutorna i de här länderna.
Så det är ett litet valutaspel eller valutaspel, inte valutaspel men diversifiering.
Liksom. Det är en diversifiering som jag tror kan vara rätt sund att ha egentligen, för om man ser på de 10-20 år så kommer den här delen av världen bli större. Det kommer ju allt annat lika. Mm. Våra barn kommer ju ha en annan förhållningssätt tror jag till Asien än vad vi har haft när vi har vuxit upp. Så är det ju bara. Alltså Kina kommer ju återta sin dominans i världsekonomin. Mm. Det tror jag är oundvikligt. Tycka vad man vill om politiken så är det ju oundvikligt.
Men när du är ute och reser där, man hör ju ofta det från folk som reser mycket i Asien att även om vi i västvärlden inser hur stor marknad det är och att det händer mycket så är det ändå att vi fattar det ändå inte. Hur fort det går och snabbt framåt och investeringar som görs och så vidare. Att vi kan inte greppa det riktigt om det inte är där regelbundet.
Nej.
Stämmer det?
Ja, det stämmer faktiskt. Ja. Man blir mörkrädd, men man blir verkligen, känner sig väldigt, väldigt liten och väldigt provinciell när man... Ja. Kommer ut ibland och inser hur jäkla stor marknad Kina har, till exempel inhemsk marknad, och även den här intraasiatiska handeln kommer ju bara öka och öka. Ja. Och det, vi stirrar oss blinda på USA och USAs relationer. USA är jättestarka förvisso idag, men den här intraasiatiska handeln kommer ju bara öka, och där ser jag koreanerna, taiwaneserna, de är rätt bra placerade för att gynnas dra av det och dra nytta av den. Så det finns fler ställen än vår geocentriska bild av världen. Liksom. Mm.
Vad bra. Jag tyckte det här blev en bra avslutning. Det
var en väldigt bra avslutning.
Faktiskt. Det var jättekul att ha det här. Det var grymt spännande att få lära sig mycket mer om småbolag.
Det ska bli intressant att följa.
Ja, det ska bli jätte... Ja. Och hoppas du får en riktigt bra resa när du hittar kanske ännu fler spännande bolag.
Tack. Tack. Mm. Ja, det var roligt att få presentera fonden.
Ja. Tack så mycket Jens Barnevik. Tack Per och alla som har lyssnat, på återseende. Hej.
Ja, tack. Hej.
Tack.